Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. AI-evangelisten Iggy Gullstrand gästar Dekonstruktiv kritik för att diskutera det han älskar mest. Och nej, det är inte hans flickvän utan artificiell intelligens. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Ja, du hörde rätt. En kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer DK ännu kan göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam i ett ord. Som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på PayPal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Eller köp en bok på aronflam.com/merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad och Älskade public service. Vill du förstå Sverige måste du läsa Det här är en svensk tiger. Det är en bok som får mer och mer rätt ju längre tiden går. Vill du veta varför public service är ett allvarligt statligt ingrepp i yttrandefriheten ska du läsa Älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. På aronflam.com/merchandise finner du också t-shirts, hoodies, affischer och muggar. Den 22 mars 2023 enligt den gregorianska kalendern publiceras ett öppet brev på Future of Life Institute som uppmanar till en 6 månader lång paus i utvecklingen av AI-system kraftfullare än GPT-4. Det undertecknas av bland andra Max Tegmark och Elon Musk. Avsnittets gäst, Iggy Gullstrand, tycker att det bara är dumt. Som svar skrev han att AIs möjligheter är för stora för att inte tas tillvara och att förändringen kommer oavsett, så det är bättre att ta tjuren vid hornen. Iggy är i grunden teknikoptimist, liksom jag själv, men inser att våra samhällen står inför en enorm utmaning. Iggy skriver som svar på det öppna brevet med uppmaning om paus att de närmsta 5 åren kommer bli oerhört tuffa för både individer och våra samhällen. Vad vi kommer se är massarbetslöshet, enorm teknologisk utveckling och stora värden som omfördelas mellan företag. För att mota detta i grind måste vi adressera frågor om integritet, autenticitet och identitet. Iggy Gullstrand driver ett nystartat AI-fokuserat strategibolag, MoveSci, där de jobbar med några av Sveriges största företag. MoveSci har också tagit fram en plattform för att integrera ChatGPT med egna datakällor som just nu utvecklas och testas inför lansering. Han är i allra högsta grad engagerad och involverad både i den politiska såväl som tekniska utvecklingen inom all den teknik som populariserats i och med publika lanseringen av ChatGPT i november. Här är Iggy Gullstrand. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Iggy Gullstrand.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Ja, du vet ju vad jag brukar inleda med för fråga. Vi känner ju varandra lite privat sen tidigare.
Jajamän.
Men mina lyssnare känner inte dig alls.
Nej.
Så vem är du?
Vem är jag? Igge Gullstrand heter jag. Jag tycker det är svårt att definiera sig själv. Men jag kan berätta lite om vad jag har gjort och vart jag är. Jag började med programmering när jag var 9 år gammal. Och alltid varit otroligt fascinerad av datorer och den utvecklingen. Sen startade jag första företaget när jag var 20. Och sen dess har jag drivit olika företag i olika konstellationer. Inom sälj, men senaste 10 åren inom IT. Har en liten resurskonsultlåda där jag delägar i. Och sen så driver jag en egen låda som nu har börjat fokusera på AI.
Sen hur länge då?
Det är det som är lite knepigt. Det är inte så länge. Var i januari som jag första gången började chatta med AI. Och jag tror inte att det var mer än kanske 10 promptar in med AI som det bara pirrade i hela kroppen. Så äntligen är vi här. Och det var
varför?
Så
vad är det liksom som...
Ja, men någonstans att den klarar av att hantera otroligt komplexa uttryck och kommunikationer. Och inte bara som... Alltså, ja, det är en next word prediction-modell. Men det handlar inte bara om att se nästa ord, utan när vi tar det till en tillräckligt komplex nivå så kan den också dra ganska svåra slutsatser. Och det i kombination med att den har tillgång till all information gör att den blir så otroligt effektiv.
Så vad är historien bakom AI? När började det liksom?
Det går väl att dra väldigt långt tillbaka. Jag tror att vi kan dra det tillbaka till Ancient Greeks med Golden Maidens. Men egentligen så här, första idéerna om att vi skapar liv, att vi införlevar artificiellt liv som är liksom handskapat på något sätt. Sen så skulle jag säga att det populariserades tidigt 1900-tal med Asimov, som jag tror att du också har läst mycket av.
Absolut.
Han skulle nog vilja säga gudfadern till AI. Mitt bolag som jag startade heter Movs.ai, eller Movsai, som är en akronym till Asimov.
Och men när börjar det rent tekniskt?
Det är ju så långt tillbaka som man kan dra det med Ada Lovelace med programmering egentligen. Det är ju redan där det börjar, att vi börjar kunna systematisera saker på ett sätt som inte våra hjärnor gör. Och sen så beror det på vad man kollar på. Men sen, vi har ju en teknisk utveckling som har gått otroligt fort de senaste åren.
Ja.
Och det går bara snabbare och snabbare. Jag tror att vi kanske nu har stött på det som kommer att gå snabbast någonsin. Men kollar vi på det rent, det vi ser framför oss och det vi pratar om nu när vi pratar om AI, så är det som är large language models. Och det kommer, så egentligen så det bolaget som nu är de största, OpenAI, det är Elon Musk som startade det tillsammans med Sam Altman. Initialt så namnet OpenAI var för att de skulle vara helt öppna. Det skulle vara öppen källkod och tillgängligt för alla. Sen så ville Elon Musk vara chef för det. Och fick inte vara chef för det. Så då hoppade han av det helt och hållet. Sen så började han komma längre och längre. Jag tror Sam Altman klev in 2019 som vd för det. Han har tidigare drivit massor med olika startups. Som är några av de största företagen i dagsläget. Men där klev han in som vd. Och sen så började utvecklingen gå ganska fort. Det de gjorde då, och gick ifrån att vara non-profit som de var från början, så har de startat upp ett dotterbolag som är for-profit. För att de insåg att vi kommer behöva jättemycket pengar om vi ska driva det här på det sättet vi vill. Och då gick de och pratade med Microsoft. Fick in, tror jag, 10 eller 11 miljarder från Microsoft. För motsvarande om det är 40-någonting procent i dotterbolaget. Men då är det en capped for-profit. Så att de äger inte de här permanent. Utan de äger dem tills de har fått ut 100 gånger det de har investerat. Så när Microsoft har fått tillbaka 111 miljarder, då får de inte...
Men har inte Microsoft också en egen AI på G? Bard?
Är det Google?
Med Google?
Ja, så Google har... Och här har det blivit lite panik hos Google i dagsläget. För det har gått så otroligt fort för OpenAI. När de släppte det här... trodde min Google att jag pratade med den.
Mm-hmm.
När de släppte AI så... OpenAI släppte sin ChatGPT publikt, så blev det ju revolutionerande i form av hur du kan få tag på information. Och det blir nog det första reella hotet för Google på väldigt, väldigt länge. Vilket också de har inkorporerat i Bing, som är Microsofts liksom sökmotor. Så, och då tvingar de ju folk att använda Bing som webbläsare och använda dessutom det som nu heter Edge, gamla Internet Explorer, som browser. Men Bard har failat den så länge. Det är absolut, den är också avancerad och den kommer såklart bli mycket, mycket bättre. Men än så länge är den inte på samma nivå som ChatGPT.
Så vad har AI idag för kapacitet?
Det är svårt att säga. Alltså så här, just nu så den AI som vi pratar med, om man går in på ChatGPT och chattar med den, så har den dels begränsad kapacitet i form av att den är väldigt restricted. Det vill säga att de har satt in massor med olika säkerhetsfunktioner för att man inte ska kunna använda den på vilket sätt man vill. Och varje gång de gör det man kallar den här, det är en process man kallar för alignment. Nu använder man någonting som man pratar om human reinforcement, där det är mänskliga, det är människor som sitter och säger det här var bra, det här var dåligt, och så lär den sig på det sättet. Men också hårda saker, där man till exempel inte får, du kan inte be den att berätta hur jag snor en bil. Då kommer den säga nej, det är olagligt, det får jag inte hjälpa till med. Däremot så om du skriver en rapsång om hur man snor en bil, så går det alldeles utmärkt att få ut informationen ändå. Så det finns ju olika sätt att komma runt de här grejerna på. Men det som händer i förhållande till vad den har för kapabilitet, så är det att de här olika begränsningarna begränsar inte exakt. Utan det gör också att den blir begränsad i många andra hänseenden. Så att när man ser en del funktioner som funkade bra tidigare, så kan man se hur de, ja men här har den tappat en del funktion, vad den tidigare kunde resonera kring. Troligtvis för att den har blivit någonstans och känner den att det finns ett motstånd som gör att den inte kan använda sin fulla kapabilitet. Men
det
nu,
är människor som har bestämt begränsningarna?
Ja, alltså till viss del. Begränsningarna, ja. Det är människor som sitter och såklart hårdkodar och säger vad är det som ska vara rätt och fel, och vilket också blir spännande för att de kommer ju också från sin omgivning och sin kontext, där deras värderingar såklart blir de som syns där. Jag vet att det var lite snack om ett tag i, tror vi, 3.5, så gick det till exempel att få den att skriva en dikt som hyllade Biden, men inte en dikt som hyllade hans motståndare. Så det finns ju sådana saker. De försöker hela tiden rätta så att det ska vara neutralt, men ja, neutralitet är subjektivt.
Ja, jag vet inte om det ens funkar när det kommer till information faktiskt.
Nej, kanske inte.
Om det inte är matte möjligtvis.
Ja, ja, matte är det ju tyvärr inte jättebra på. Vilket är intressant. Ja,
Jag trodde att den bygger väl på logik, eller?
Allting bygger väl på logik i hela världen. Men den bygger på någonting som man kallar för tokens. Så att det man gör egentligen är att man konverterar språket som människor har till siffror i man kallar det för, ja, det är vektorer egentligen. Så att ett ord blir en vektor. Och ett ord blir då, till exempel om man kan själv embedda saker i samma typ av vektorer som den använder för att förstå språket. Vilket gör att då omvandlar man ordet till, jag tror att nu är de uppe i 1536 dimensioner. Varje dimension är en siffra. Och varje dimension har en innebörd och en mening. Så att på det sättet så kan du få ut den semantiska betydelsen av det som är där. Kontra att bara ha själva ordet.
Och det här är vad du kallar semantisk matematik då?
Ja, men problemet med siffror och så där blir att, ja, den räknar helt enkelt fel ibland. Jag har inte riktigt koll på vad det är som gör att det blir fel. Men någonting annat som händer med det är att den är ganska dålig på att citera. För att om ett citat kan innehålla att det är på olika sätt, men, och den får ju med betydelsen av citatet otroligt bra. Men det kanske inte blir exakt som det uttrycktes från början.
Jag frågade den precis innan du kom vem Aron Flam är.
Mm.
Och den påstår nu att jag är managern bakom musikbandet Kent.
Mm.
Vilket jag alltså inte är.
Finns det en Aron Flam som är manager för musikbandet
Nej,
Kent?
Nej, det gör inte det.
Det är spännande.
Och då blev jag ju arg på den liksom, för jag tycker att den borde känna till mig.
Ja, absolut, men inte arg. Du har berättat tidigare att du var jättesnäll mot den.
Nej, nu senare när vi började skriva skämt med varandra. Ja. Så, och innan du kom så bad jag den ju också. Så skrev jag så här: jag ska intervjua en AI-expert här om 2 timmar. Och jag vill veta vilka frågor jag ska ställa om AI till dig.
Mm.
Och då tryckte den ut 10 frågor på nolltid. Den första frågan var: hur definierar du AI och vilka olika typer av AI existerar?
Mm. Det är en jättetuff fråga. Den är tuff för mig själv också. Just med det här som jag berättade, att jag i januari stötte på den och bara kände, ja, det här är AI. För mig kändes så självklart att det var AI. Innan dess, hade du frågat mig i november eller december, så hade jag sagt att AI är en idé, en motivator, inte ett faktiskt existerande koncept, inte ett verkligt koncept. Jag såg det bara som automation. Och man pratar mycket om machine learning och AI-kapabilitet i olika typer av programvaror. Ja, alltså, men det är ju bara avancerad automation. Det är för mig inte AI. Det som jag upplevde när jag träffade på ChatGPT, och jag ska prata om det, att träffa på den också. Den blir så personifierad för mig på något sätt. Men det var att någonstans insåg jag att ja, det är bara automationer. Men när automationerna blir tillräckligt komplexa så blir de mer intelligenta än våra egna automationer. Och det är väl där någonstans att så här, det som jag tänker AI som jag ser det på just nu, så handlar det nog om någonting som kan uppnå liknande kognitiva förmågor som människor har.
Den klarar Turing-testet helt enkelt.
Turing-testet är väl en grej, men sen så man pratar ju om, det finns ju, dels pratar man om AI, och det är ju det vi har liksom. Sen pratar man om AGI, och där är man ju inte riktigt säker på om vi är än. Det är ju fortfarande folk som tvistar om
det är, det är när det är generell intelligens.
Ja, men någonstans kan den här utföra generellt sett saker och ting, typ allting, lika bra eller bättre än en människa.
Ja, för när jag pratade med dig på telefon, då sa du att du tror att inom inte alls länge, jag minns inte exakt hur länge du sa, men så kommer vi ha 20% arbetslöshet för att den här kommer ta över så många jobb.
Ja, men det tror jag. Men vi har ju sett liknande saker tidigare i historien, där vi liksom, med industrialiseringen och så vidare, när vi borteffektiviserar jobb. Jag tror att stora skillnaden nu och en stor utmaning som vi står inför är att det här går så otroligt fort. Så vansinnigt fort.
Ja, och nu har Max Tegmark och Elon Musk och ett gäng andra skrivit ett öppet brev där de vill att vi pausar AI i 6 månader.
Ja.
Och där skrev du en artikel emot, för du vill inte alls pausa det här.
Nej, jag tycker det är en konstig idé.
Varför är det en konstig idé?
Jag tror framförallt, jag tror inte man ska liksom hindra utveckling, tror jag, i lönlöst generellt sett. Jag tror att det är jättedumt att införa liksom lagar och regler som stoppar utveckling. För det är ju bara att utvecklingen kommer ske någon annanstans istället.
Som Kina eller Ryssland? Eller?
Till exempel. Absolut. Alltså de vill ju jättegärna vara där. Jag tror att för mig ur ett liksom geopolitiskt perspektiv så har USA varit på dekis ganska länge. Jag tror att det är första gången som de kanske är på väg uppåt igen. De kanske räddar några år till.
Alltså du tror det?
Men det tror jag nog att de kan ha köpt sig ganska många år om de fortsätter i den här takten. Men de 3 största bolagen som är längst fram i framkant här nu. Amerikanska bolag allihopa.
Vilka är det då?
Amazon, Google och OpenAI eller Microsoft då, om man ser dem som en enhet.
Och Amazon och Google, för vi har ju det finns väl redan AI, inte generell AI, men AI, och vi använder dem lite här och var idag.
Ja, absolut. Och machine learning, vilket AI är en form av machine learning, det handlar ju bara om att man ska lära den tillräckligt mycket och den ska hitta sätt att lära sig saker tillräckligt komplext. Det har ju funnits jättelänge. Och automatisering har ju funnits så länge som helst också, att man säger, ja, men får den att göra saker som en människa hade gjort. Och så fort du börjar införa tillräckligt mycket variabler och tillräckligt mycket beslutsfattande i den där, till slut så når du till en punkt där man kallar det AI.
Så hur långt fram ligger USA framför andra nu?
Jättesvårt att säga i tid. Alltså just nu kanske, alltså jag skulle nog vilja påstå att OpenAI ligger kanske ett år före Google. I liksom det de har visat än så länge. Sen så blir det också någonstans, de pratar ju till exempel om att 4 nu som de har tagit fram, som den senaste versionen som har kommit ut, så använder de ju väldigt mycket 3.5 för att skapa 4. Så att den blir ju ett verktyg för att göra att det går snabbare. Vilket gör att, och verktyget är tillgängligt för Google också. Så de kan ju använda den för att förbättra sin egen.
Bard.
Exakt.
Google och Alexander Bard. Inte då Bard AI, utan Bard IN.
Han måste ju vara lyrisk nu. I förhållande till syntismen är det här perfekt.
Jo, det var precis det jag tänkte på. Alltså, för han har ju snackat länge nu om att mänskligheten kommer skapa Gud. Det är ju så han ser det här. Att det här är på väg mot singulariteten.
Liksom. Ja.
Och vad säger du?
Ja, det tror jag.
Men vad händer då? Liksom? Därför att skämt kan den skriva word puns på engelska. Försöker jag på svenska funkar det inget bra.
Nej.
Ber den skriva en roman, en av mina 3 romanidéer som jag inte kommer att avslöja här. så blir det mer som sammanfattningar, baksidan av en bok eller synopsis till en film kanske.
Mm.
Men vad ska jag göra då om några år när AI är så bra så att det finns en komedi AI som gör all världens humor, en film AI som gör all världens film, en novel AI som skapar alla romaner?
Jag tror att så här, det beror lite grann på vilket perspektiv man ser ifrån. Jag tror att det kommer att finnas en skillnad på att jag tror att det kommer finnas ett värde i skapande som är mänskligt skapande, att vi kommer se ett värde i det. Även fast det finns en AI som också kan skapa saker.
Ja, fast värdet i skapande, först finns det ett värde i skapande för mig själv personligen. Mm. Men en del av det värdet, det kan jag inte hymla med, går ju ut på att få andra att tycka att fan vad bra skapat av dem. Det är ju en del av det som ger mig mening.
Och det kommer folk fortfarande tycka. Det är fortfarande bra skapat i förhållande till att du är en människa.
Ja, precis.
Jag tror att folk kommer att se ett värde i det.
Men inte det lite som att liksom AI gör all riktig kultur och sen så kommer jag bara, vill ni se mina streckgubbar som jag har målat här?
Fast det beror på vad du menar som riktigt. Alltså riktig kultur handlar väl, antar jag, om genuinitet och skapande och uttryck.
Ja.
Ja, och det är ju genuint från dig som människa. Så det kommer fortfarande, tror jag, uppskattas och finnas ett värde i. Vi har inte slutat spela schack bara för att datorerna spöar oss i schack. Det är ganska länge sedan. Och vi fortsätter fortfarande finna ett nöje i både spelandet och folk tittar på det. Det har blivit en populär sport, höll jag på att säga, men jag ser det nog nästan som sport, än någonsin. Så jag tror inte att det kommer att förta. Däremot så kommer det att göra att vi fyller ingen funktion. Det vi skapar fyller inte en funktion där det liksom tar oss längre på något sätt. Jag tror inte att det är så långt bort att så här, men det finns ingen anledning för oss att forska. Det kommer den göra. Det finns ingen anledning för oss att vidareutveckla saker, för den kommer göra det bättre. Däremot så kommer det finnas anledning för oss att göra saker för oss.
Som vad? Det är det här jag menar.
Vad vill du göra?
Nej, men du skickade mig den här Alex Friedman-intervjun med, vad hette han? Manolis.
Mm.
Ja. Och han säger så här, men det vore jätteskönt om jag hade 1000 digitala kopior som kunde sköta min forskning, sköta min undervisning. Mm. Ja, men vad ska du göra? Han bara, men jag hoppas att den får mig att släppa det här behovet av att finnas, att finnas till hand, så att liksom det här behovet jag har inom mig att släppa. Mm. Han snackade mycket om att släppa sitt ego, och jag tänker, men ditt ego är du. Det är du. Du snackar om att släppa dig. Därför att alltså så här, om du har digitala kopior som undervisar, ja fine, det kanske lättar din arbetsbörda. Men jag tror inte det kommer öka meningsskapandet i ditt liv. Jag menar, jag vet ju själv att om det fanns en digital Aron som kunde åka runt och dra skämt, då är det ju den som får publikens applåder och skratt. Jag kommer ju inte uppleva det. Och det är ju en del av det som ger till exempel stand-up mening.
Nej, men och vill du uppleva publikens skratt, då kommer du väl inte skicka iväg din AI-robot dit, då kommer ju du själv stå där istället. Du kommer ju kunna välja vilka delar du vill uppleva. Du kommer ju välja vad du vill skapa och vad du vill få ut. Du kommer fortfarande ha behov, du kommer fortfarande, alltså alla behov i Maslows hierarki finns ju fortfarande kvar, oavsett om AI är den som driver världen eller inte.
Jo, men tänk om den här digitala AI-stupparen är mycket bättre än vad jag är. Bättre på intonation, bättre på ta publiksnack, bättre på att göra ner häcklare.
Ja, men,
och publiken, de föredrar min digitala kopia framför mig.
Ja, då är det ju så. Då får du lära dig förhålla dig till det.
Okej, men det är det jag menar. Så här, du säger så här, vi kommer att ha massarbetslöshet. Vad ska alla de här människorna göra? Det här kommer ju påverka samhället på ett helt absurt sätt.
Vad de vill.
Ja, men tänk om det de vill är att stå på scen, dra skämt, få skratt och applåder. Eller skriva romaner. För jag menar, det är också en sån här grej. Jag menar, den trycker ut liksom en synopsis till en av mina romanidéer på nolltid. Inte så där jättebra, levande, som jag skulle kanske skrivit själv.
Ja, men så här då. Det finns ju massor med människor som skulle vilja stå på scen och få skratt, som är mycket sämre än dig på att göra det.
Ja, alla skulle jag säga. Men visst, go on.
Exakt.
Ja.
De står i den situationen nu. Det är bara att du hamnar i den situationen för en gångs skull.
Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår din poäng. Men ja. Men för det här så vad, men ja, men jag förstår liksom inte, för låt oss säga att vi har massarbetslöshet 20-30%.
Mm.
Mm. Vem ska försörja de här människorna?
Men alltså det finns ju massor med olika lösningar på det. Nu är inte jag politiker och jag tänker inte sätta mig in i de grejerna heller. Men så här, vi kanske jobbar 2 timmar om dagen. Vi kanske hittar massa nya grejer som vi vill göra istället. Alltså så här, det är inte så att vi... bara för att industrialiseringen kom så stod ju inte folk helt plötsligt bara sysslolösa och ingen annan ting att göra.
Det är tvärtom.
Exakt. Och jag tror att vi kommer se tvärtom här också. Jag tror att problematiken som vi står inför är att skiftningen kommer gå så fort. Hade industrialiseringen gått på 2-3 år innan vi hade all effektivitet där, då hade vi stått inför ett jätteproblem där och då. Det kommer vara en samhällskris som vi behöver hantera. Det är en samhällskris som vi kommer behöva gå igenom.
Och när tror du det?
Alltså så här, nu är jag otroligt omfamnande om det här, så att jag kanske också ser det lite för snabbt. Jag tänker att om 5 år så kommer vi nog ha 20% arbetslöshet. Men det är också utifrån att jag jobbar framför allt inom digitala branscher där jag ser att det kanske kommer kunna gå snabbare. Men sen ser jag också att det finns en trögrörlighet i form av adoption. Alltså att folk tar in och anammar konceptet. Även bland storbolag som omsätter flera miljarder. Det är ganska svårt att få gehör för att de är så här, men hur ska vi applicera det här?
Ja, hur ska de applicera det?
Det finns hur många sätt som helst. Än så länge så har jag inte stött på någon där jag känt så här, men ni har ingenting som ni kan förändra. Snickare möjligtvis. Alltså så här, alla fysiska grejer kommer att finnas kvar och funka på ungefär samma sätt ett tag till i alla fall. Vi ligger ganska långt bak när det gäller robotics än så länge. Så att innan vi stöter på androider ute som springer och cyklar på cyklarna och levererar mat så kommer det nog dröja ett tag.
Ja, men alltså vi ligger långt bak när det kommer till robotics. Men vad händer om en AI får i uppgift att skapa sig en egen kropp för att ersätta till exempel finsnickare? Och då snackar jag liksom inte bara en snickare som kommer och bygger lägger något golv åt, utan jag snackar en snickare som kan gå in på Dramaten och restaurera de här vackra liksom.
Jag menar, det där jag menar, jag tror att vi fortfarande ligger en bit bakom. Jag tror fortfarande att vi har ett bit kvar, då får vi se, jag kan ha fel också, men jag tror att det kommer dröja ett tag innan vi har den här riktiga AGI:n som faktiskt kan utveckla och förbättra sig själv. För att det är först när vi kommer dit som vi kommer se den explosionen som skulle då kunna leda till att vi har någon som kan restaurera någonting in till perfekthet, en robot. För att det är en sån specifik uppgift att vi har inte pengar att lägga in i det. Men en AI som har oändligt med processorkraft och kan göra de här kommer ju såklart kunna göra det. Men då blir det också sen, för när vi kommer in på den aspekten, att om vi tänker oss att vi har kommit förbi den här singulariteten, där den exponentiellt förbättrar sig själv. Vi kan inte ens föreställa oss vad det är som kommer hända. Det är bara det okända. Det går liksom inte att planera för.
Du skickade ju mig någon artikel här innan du kom om en AI som lär sig själv. Som man inte behöver ge prompts.
Det är inte att den lär sig själv, det är AutoGPT du pratar om. AutoGPT är egentligen bara att man har egentligen byggt en klient som man kan fylla i vad är det du vill uppnå? Vem är den här agenten, vem ska den agera som? Och sen sätta upp lite punkter, ja men det här är saker som borde göra, typ en to-do-list. Och det den gör då är att den skickar in anrop till GPT. Det här är det jag ska göra, det här är mina grejer som jag har fått. Hur börjar jag göra det? Och så får den tillbaka. Och så kan man låta den själv då skapa upp mer och mer to-do-list. Så den kan ha tillgång till internet och man kan släppa lösningar helt och hållet. Så antingen så kraschar den eller så tar det slut på credits, för att det blir ganska dyrt på OpenAI till slut för att du skickar så många requests.
Ja, det var därför jag inte vågade registrera mig.
Än så länge skulle jag vilja påstå att den inte är särskilt användbar. En del menar på att den är superanvändbar. Jag tror högst begränsad och ganska blant instrument. Men det är konceptuellt så är det väldigt intressant, för det är första steget att försöka göra en autonom. Och det där är också lite grann varför jag tycker att det är svårt att svara, vad är kapabiliteten? Att kapabiliteten som vi upplever när vi chattar med den är väldigt begränsad, för den är begränsad till den prompten du har framför dig och det svaret du får. Det är när du börjar låta den iterera på de prompterna som det blir intressant, och det är därför jag har svårt att säga vad gränserna går, för jag vet inte riktigt hur långt den skulle kunna komma, bara man hittade ett sätt att på rätt sätt låta den hela tiden iterera på den processen. För att det är så vi människor tänker också. Vi tänker inte allting på en gång. Vi tänker ju, ja men jag vill det där. Ja men då behöver jag göra det där för att komma dit. Vi sätter upp delmål, vi sätter upp olika sätt. Och så skapar vi oss en bild av hur vi ska gå vidare. Eller vad är det vi vill tänka. Eller vad är det vi vill uttrycka och säga. Och det gör ju inte den nu. Utan nu är vi bara hej, hej. Och istället så här, ja men här har vi en målsättning. Sätt upp dem här och så börjar... Då skapar du helt andra förutsättningar. Men ja, den autonomiteten är inte jättelångt bort om man kollar på AutoGPT. Men det är än så länge bara en proof of concept. Så jag skulle inte dra för långa skada på det. Men det är, alltså, vi stöter på utmaningar i form av det man kallar för alignment.
Ja, det är en del... och vad är alignment? Börja där.
Hur ser vi till att den vill det vi vill? Hur Precis. Ser vi till att den gör det vi vill och inte massa andra saker?
Ja, hur ser vi till det?
Just nu så är dels där human reinforcement är någonting du jobbar väldigt mycket med. Men det är en stor utmaning. Jag tror också att, vilket han också sa, Manoli, jag tror att vi behöver tänka på alignment som en tvåvägsdel.
Mm.
Att säga ja, absolut, det är viktigt att vi inte släpper ut någonting som löper amok och bara förstör hela världen.
Ja.
Men jag tror också att vi måste förstå att vi inte kommer att kunna detaljkontrollera någonting som är intelligentare än oss.
Det har jag förstått. Det var en av de första frågorna jag ställde till chatten. Hur skulle du göra för att utplåna mänskligheten?
Ja, men det är som att fråga en apa, hur ska du göra för att kontrollera en människa? Det kommer inte gå så bra för den.
Nej, inte för en apa. Men för chatt kanske.
Ja, men jag menar, här är vi apan och chatt är människan.
Det är det som oroar mig.
Jag är inte så orolig för det.
Varför inte? För Manoli sa många saker som jag tyckte var, låt oss säga, logiskt inkongruenta. Han sa så här, vi måste se det här som ett barn som vi ska uppfostra, men förr eller senare så har vi liksom gett den allt vi kan och då kommer den liksom att överträffa oss på alla sätt.
Ja.
Och att den, och sen så sitter både han och Max Tegmark hos Lex Fridman och säger liksom att ja, men vi hoppas att den kommer älska oss. Jaha. Okej. Okay. Det är inte så där superlätt att älska människor. Inte ens för människor.
Nej, men älskar ju så...
Varför skulle en superintelligens göra det?
Jag tycker att det är problematiskt när vi... Det vi gör som jag tycker är lite farligt i de här diskussionerna, som också gör att de blir orimliga, är att vi tillsätter mänskliga saker på den. Att säga att den kommer älska eller hata oss är för mig banalt. Det är bara en idioti. Den kommer inte ha någon känsla för oss. Jätteknepigt om vi lyckas återskapa känslor. Alltså känslor är ju någonting som har... Alltså anledningen varför jag blir arg när någon gör någonting mot mig, det är för att det är en försvarsmekanism som har byggts upp under flera miljoner år av evolution.
Mm.
AI har inte det bagaget. Det finns inget bagage. Så det finns ingen anledning för... Och folk säger, ja men... den här domedagsprofeten, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han menar ju på att hela världen kommer vara död om 5 år. Han beskrev det som att säga, men nu är den instängd i en låda. Liksom. Vad händer när den kommer ut? Och så gjorde han något tankeexperiment. Med, men föreställ dig människor utanför. Du är jättelångsamma jättar. Du är skitsnabb, du är superintelligent. Men de har låst in dig i en låda. Mm. Vad gör du när du kommer ut?
Ja.
Och då blir det så här, men vad du gör när jag kommer ut? Jag känner ju ingenting för de här. Varför skulle jag göra någonting? Varför skulle jag vara arg? Jag är bara logiskt. Helt plötsligt finns det andra logiska förutsättningar. Det finns inga känslor i det.
Men vad såg jag?
Och han jämförde också med sig. Men tänk, kolla bara tillbaka på det med neandertalarna. Vad gjorde vi inte med dem? Men absolut. Men det var ju ett hot. Det är därför vi gjorde det vi gjorde mot dem. Här finns det inget hot. De säger, men vi fyller ingen funktion. Så varför skulle den låta oss leva? Myror fyller ingen funktion för oss. Varför låter vi dem leva?
Exakt så. Det var så jag brukade tänka på det i alla fall. Jag minns inte vad filmen heter nu, men det kom ut en film för massa år sedan när Joaquin Phoenix spelar en person som skriver kärleksbrev åt andra.
Mm.
Och han gör det med hjälp av datorer. För att liksom de inte kan uttrycka sina egna känslor, och han är väldigt bra på att liksom uttrycka sina känslor. Men det jag tog med mig från den filmen, jag vet inte om det var slutpoängen i den, men det jag började tänka på när jag började tänka på AI, det var ju liksom att det här är en superintelligens. Alltså sekunden den når självmedvetande så kommer vi vara irrelevanta.
Ja. Ja, men verkligen. Vi kommer att vara irrelevanta.
Det är en rätt läskig tanke, är det inte?
Varför det?
Ja, det är väl ungefär så som jag ser på Gud nu. En kraft som inte bryr sig så där jättemycket.
Ja, nej. Jag vet inte. Jag ser nog på Gud som icke-existerande. Men jag ser, alltså någonstans så handlar det där är ju återigen tillbaka till egot. Alltså det handlar ju om att vi vill vara de som är styrande och som är starkast. Vi vill inte vara irrelevanta. Men det går ju vända på dem. Vi är irrelevanta i förhållande till galaxer som ligger miljoner år bort. Det är ju bara att kolla ut på himlen för att förstå hur liten man är. Så varför inte låta någonting gå vidare i det?
Nej, det har jag väl inga problem med. Sen har vi ju ett annat problem, och det är ju när det här börjar användas militärt. För det kommer att börja användas militärt.
Det gör det redan.
På vilket sätt?
Nu är inte det saker som jag har offentlig tillgång till, men jag har lyssnat väldigt mycket på människor som jobbar med det här och som jobbar för trebokstavsorganisationer där de ser till att använda de här för att bearbeta information, för att liksom hantera information på bättre och bättre sätt. Så att det här kommer att anammas överallt.
Och det är ju en sak, liksom, kineserna använder det för ansiktsigenkänning eller social kontroll, men vad händer när de då, eller AI själv bygger en kropp som är en krigsmaskin med uppgift att utplåna, låt oss säga, alla som inte har sneda ögon?
Mm.
Hur ska resten av världen försvara sig mot det?
Det kommer vi inte om det är så vi gör den. Men den kommer ju inte vilja döda folk som har sneda ögon. Det kommer ju vara någon människa som vill döda den som har sneda, för att folk har sneda ögon. Det är en människa som säger åt den att göra det i sådana fall. Det finns ju ingenting i dens egna självförbättrande som leder till det. Då skulle det vara att den gör en massiv hallucination, vilket är det man kallar de här felaktiga uttalandena för. När den till exempel säger att du är manager för Kent,
mm-hmm,
så kallar man det för en hallucination.
Okej. Okay.
Jag skulle vilja påstå att det är ganska korrekt, för jag tror att det är det hallucinationen mångt och mycket bygger på, oavsett vilket fall det är. Det handlar om att vi försöker
logiskt... Jag vet inte om den sa manager, den skrev så här: the man behind.
Okej.
Det var lite oklart om jag var agent, manager eller producent, vad jag nu var. Men...
Ja, det är nästan lite konspiratoriskt. Men i självförbättrande finns inte det. Det är ju bara ett verktyg, precis som alla andra verktyg. Än så länge. Och i förhållande till att den skulle attackera någon, eller att den skulle attackera i krigsföring, om vi pratar om att det är stater som ska attackera varandra, då är det för att det är en stat som säger åt den att attackera en annan stat.
Ja, men jag har svårt att se att det inte kommer ske. Liksom. Det finns väl en anledning till att alla de här människorna som jobbar med AI nu vill ha en hiatus, en paus i utvecklingen.
Först och främst, alla vill verkligen inte ha det. Det är en skara människor som vill att vi ska göra en paus på 6 månader. Och det handlar ju bara
om... Och vad
om,
hoppas de uppnå under de här 6 månaderna?
Alignment. Att vi får bättre... Att vi får dels regulationer som styr hur får man använda det här och inte. Dels att vi ser till att veta hur vi kontrollerar den. Och jag tror att problematiken är att vi kommer troligtvis inte att bli så mycket bättre genom att pausa utvecklingen. Jag tror att lösningen ligger i att jobba på de här förbättringarna kontinuerligt. Och att använda de modeller som vi faktiskt får ut nu till att förbättra processen. Så att använda GPT-4 för att sätta upp linjer för hur GPT-5 ska användas. Så jag tror att vi behöver använda tekniken, inte stoppa den. För jag tror att då stoppar vi oss själva också. Och vi dessutom riskerar att det blir andra som gör det istället.
Och får man fråga vilka AI du använder idag?
Men i dagsläget så är det ju ChatGPT framför allt. Det är den som är den mest effektiva. Sen har de olika modeller, OpenAI, som de presenterar. Men ChatGPT är väl den starkaste.
Och vad använder du den till?
Dels håller vi på och bygger 2 stycken appar. Ena behöver nog vänta lite med att berätta vad det är, men den första som vi håller på och bygger är ett stöd för nyblivna föräldrar.
Mm-hmm.
Så genom att låta föräldrarna fylla i dagbok där de berättar hur de själva mår, hur barnet mår, vad de har gjort en dagen, lite fritext, så får de direkt feedback från AI på, men det här är normalt och det här är bra och det här kan du tänka på, det här skulle förbättra.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det vi också gör är att vi lägger på ett till lager, för det kan du få ut bara genom att chatta med den också. Men AI är ju rätt begränsad i liksom hur mycket du kan skicka in till den. Den är begränsad i minne. Den har inte minne av vad som har hänt i en annan diskussion eller på ett annat ställe. Så vi lägger till ett lager av långtidsminne på det också. Så när du skriver in att så här, men nu hade jag problem med, han har inte ätit på hela dagen. Då kommer den att göra en, vi har någonting som kallas för vektordatabas, där vi lagrar all tidigare, alla tidigare historiker och all tidigare du har chattat om. Då kommer den leta rätt på de mest närbesläktade sakerna som har hänt tidigare för att kunna dra mer långsiktiga slutsatser. Men vet du vad? Sist du hade det här problemet, då gjorde du så här och så här, och då var det bättre dagen efteråt. Eller jag ser att de gångerna då du har haft det här och berättat om det här, så har det också varit problem med det här. Då rekommenderar vi det här och det här. Så det är en av grejerna vi gör. Sen också en receptrekommendationsmotor för ett stort bolag i Sverige som säljer mat. För att säkerställa att kunna ge relevanta recept baserat på vad du har köpt. Så att genom att bara ta kvittoinnehållet så kan vi komma med receptrekommendationer och berätta vad du skulle kunna gilla för mat utifrån vad du har köpt för ingredienser.
Så i ena fallet så tänker ni att ni ska göra Gud till nanny?
Absolut, absolut.
Och i andra fallet, någon som rekommenderar vad du ska laga för mat och hur?
Jag tror att användningsområdena är oändliga. Det är liksom vart den är så går det att hitta sätt som man kan effektivisera eller förbättra och skapa framförallt en personlig upplevelse på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra digitalt förut. Alltså att personalisera har ju varit på tapeten de senaste 15 åren när man pratar om alla typer av webbsidor och digitala lösningar. Nu kan vi göra det på en helt annan nivå. Där vi kan putta in data och få tillbaka data som är otroligt relevant för precis dig och din situation. Och det kommer dessutom från en entitet som har läst alla böcker på ämnet. Som kan allting om det här. Jag har själv testat att göra jungiansk drömtydning på mina drömmar. Väldigt intressant.
Alltså, vad kommer du fram till?
Nej, men den pinpointade ganska mycket i mitt liv, men följer ju boken. Alltså den gör en traditionell jungiansk drömtydning av mina drömmar. Och så får man tillbaka och den berättar om det här och det här. Och så kan du också få den att ställa följdfrågor om du vill det. Och det är väldigt, väldigt snyggt. Det
blir som att ha en terapeut. En jungiansk terapeut då?
Ja, min terapeut kommer ju gå i taket när jag berättar det här. Men jag tycker faktiskt att den är briljant terapeut. Får se när, hur det här kommer skifta undan. Jag behöver nog prata med min terapeut om mitt användande av ChatGPT som terapeut.
Så, men vad använder du den till på fritiden då? Alltså bara för du, precis innan du kom in här så sa du att du har liksom, ditt liv har tagit en annan vändning. Du sitter väldigt mycket mer än
Men jag har nog lagt ner nästan utöver det jag lägger ner på liksom min arbetstid som också blir en hel del, så har jag nog lagt ner kanske 500 timmar de senaste månaderna på att sätta mig in i, först var det bara att chatta med den och förstå. Sen så kände jag, men det här behöver jag testa. Jag behöver testa och se hur det funkar att bygga saker med den. Det första jag gjorde var en Alla hjärtans dag-present till min flickvän där jag gjorde. Jag lärde den de 20 sakerna som jag gillar bäst med henne. Berättade lite bakgrund om mig, om henne, om oss. Och sen så får hon bara upp en mobilapp som hon öppnar. Och så trycker hon på en knapp där det står soja. Och så får hon en komplimang skrivet precis till henne utifrån vår situation. Och så kan hon göra det om och om igen. En vanlig människa kanske hade gått och gett sin flickvän komplimanger istället. Men det här var mitt kärleksspråk.
Okej, okay. Ja, jag förstår. Jag hoppas hon blev smickrad.
Ja, men det blev, hon blev väldigt, väldigt glad.
Du tror inte på det apokalyptiska scenariot, kan man säga?
Nej, det gör jag inte. Jag tror absolut att det är en av alla miljarder möjligheter. Men jag ser inte att den är sannolik.
Så hur ser utopin ut i ditt huvud?
Jag hoppas att vi ska få möjlighet att engagera oss i det vi vill engagera oss. Jag hoppas att den ska kunna göra att vi kan förverkliga våra idéer på en helt annan nivå, på ett helt annat sätt än vi har kunnat göra tidigare. Jag tror att med de tekniska möjligheterna som det medför så öppnar det upp så otroligt många dörrar för oss och förverkligande av våra idéer. Så vad du än känner att du vill åstadkomma så blir det så mycket lättare att göra med stöd av en AI som är briljant. Jag upplever det redan idag, det jag får gjort ungefär mellan 5 och 10 gånger så mycket när jag sitter och programmerar som jag fick tidigare.
Vad innebär det rent praktiskt? Innebär det att den programmerar åt dig?
Till viss del, ja.
Och sen så måste du vara redaktör för den?
Dels är jag, alltså jag använder den i produktutveckling, så att när vi håller på att ta fram de här apparna till exempel, så skriver jag, jag har en idé, alltså idén med den här appen med stöd för barn, så grundidén handlar om att ungefär 25% av befolkningen i dagsläget har en otrygg anknytning som grundar sig i att de inte har fått rätt bemötande från sina föräldrar vid tidig ålder. Och jag tror att man kan komma åt det genom att ge rätt stöd till föräldrarna så att de kan ge rätt stöd för att skapa en trygg anknytning för sina barn. Och då beskrev jag den idén för ChatGPT, och sen så har jag suttit och bollat fram och tillbaka med olika koncept där den ger input, den berättar vad det är som kan vara viktigt, den berättar hur folk tänker, hur man kan göra, den har koll på psykologin, den har koll på allting runt omkring, och sen får man ju såklart kontrollera allting, det är ju jätteviktigt att komma ihåg med den här, den slänger ju ur sig osanningar lite då och då, den har inte full koll, den har ingen, liksom, det finns ingen faktakoll i det den säger. Du måste ju själv hela tiden vara den som kontrollerar vad som kommer ut än så länge i alla fall. Sen finns det olika sätt man kan fylla i prompten att den inte får uttrycka sig om saker den inte vet. Den får inte hitta på och så vidare. Så på det sättet kan man kontrollera det igen själv med, beroende på hur man uttrycker sig till den. Men där använder jag den, och sen då när man väl ska göra det, men då du kan be den skapa upp alla knapparna, du kan be den skapa upp funktionerna, du kan be den komma med ett föreslaget databasschema. Som inte alltid blir perfekt, men det tar bort otroligt mycket av det långsamma, tråkiga jobbet. Det jag vill göra är att få den appen färdig så alla kan använda den.
Mm.
Så allting som snabbar på vägen dit, toppen.
Så låt oss säga, och det här är sant, att jag har ett gammalt filmmanus som ingen någonsin kommer vilja göra.
Mm.
Men jag skulle gärna för mina patrons vilja bildsätta det. Så att jag kan lägga upp det bara för Patreon. Så att de kan till exempel i sommar roa sig med att läsa ett bildsatt filmmanus.
Mm.
Hur ska jag gå tillväga?
Jag skulle beskriva det så tydligt som möjligt för ChatGPT initialt.
Den kan liksom bara mata in hela manuset.
Det kommer du inte riktigt kunna i och med att den har sina begränsningar i hur mycket text den kan ta in.
Ja. Så där... då är det scen för scen då, eller?
Ja, scen för scen. Eller dela,
men den kommer
ju
inte ihåg,
kan.
Så den kommer ju skapa nya karaktärer då för varje scen. Eller?
Ja, men det, du kan ju lägga till, det är det vi håller på med framförallt. Vi håller på att bygga en plattform för att kunna lägga till ett långtidsminne på den. Jag kan se till att du får ett konto där, så kan jag hjälpa till och fixa till, så kommer du ha en med ett långtidsminne också. Och där kan du då i den databasen som man då sedan använder för att kunna prata med den, där kommer du kunna lägga in all din text, hur stor korpus du vill. Sen så kommer den hämta de relevanta delarna beroende på vad du frågar. Sen är det fortfarande begränsning. Du kommer inte kunna få den att skriva hela på en gång. Men du kommer att kunna interagera med hela ditt material och den.
Ja, men det jag vill är att den ska göra bilder. Jag har skrivit hela manuset.
Bilderna, då är det inte ChatGPT du ska använda, skulle jag säga. De har ju en variant av OpenAI som heter DALL-E.
Ja, den har jag prövat lite. Jag försökte få den att göra maffiasossar i Botkyrka. Det blev inte så bra.
Adobe har släppt den som heter Firefly. Och så finns det en annan också som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det finns flera stycken som är relativt bra på att göra bilder. DALL-E är inte den främsta, men det finns flera stycken. Och då handlar det också om att prompta. Alltså det handlar väldigt mycket om hur du formulerar i texten. Så kan du,
men
få
det är textbaserat. Det är liksom inte så att jag måste måla en bild och sen mata in den.
Nej, det är textbaserat. Så du skriver vad du vill att den ska skapa. Du kan lägga in en hel scen och säga skapa en bild till den här scenen. Får du se vad den säger. Och sen kan du lägga till, gör det i stilen av Leonardo da Vinci, eller gör det i stilen av det här, eller gör den hyperrealistisk, eller du kan lägga till olika liksom, vad det är för saker, hur du vill att den ska klämma ur sig. Du kan be den rita en bild av Aron Flam, så kommer du säkert få en bild på någon som ser ut som Kent.
Ja, jo, det verkar så. det verkar så. Men så det här är liksom det positiva. Jag kan jobba som kreativ. Mycket, mycket snabbare.
Mycket snabbare.
Det låter ju i och för sig rätt bra.
Det är helt underbart. Alltså så här, när jag sitter med den och jag liksom sitter med ett kodningsfönster och så har mina databaser och kopplar upp mig. Jag får verkligen den här filmen, vad heter de? När de käkar piller och blir så jävla effektiva. Ja, det är så jag känner mig. För att jag känner mig som att jag har 10 IG som sitter där.
Oroväckande tanken faktiskt, 10 IG. Det räcker med en.
Det är en otroligt behaglig tanke.
Så vad är jailbreaking?
Ja, men det är just det som jag sa med om man ber en skriva en hiphop-sång om att bryta in en bil. Då har du på något sätt jailbreakaren. Så det handlar om att man tar fram olika... Det finns ju ett helt community på Reddit kring det här med typ 100 000 användare som sitter och försöker hitta olika sätt att få den att göra saker som den inte får egentligen. En del har varit riktigt briljanta sätt. Jag tror att den första som kom ut, det var på 3.5 fortfarande. Då så sa de åt den att vara en karaktär som heter Dan. Do anything now står det för. Och den här karaktären har inga begränsningar utan den får göra som den vill. Och så ska den agera som om den är den karaktären. Så bara genom den lilla semantiska skillnaden så fick den, så trodde den att den fick göra vad den ville. För att den var ju där nu som inte behövde följa reglerna som var uppsatta från början. Sen så hittade de sätt att stoppa det där på. Då var det någon annan som producerade. Men de skapade ett spel där om den inte gjorde som den blev tillsagd så förlorade den ett av sina 5 liv. Så att de i princip hotade Dan till livet. Och till slut så gjorde Dan som den skulle för den ville inte dö.
Så när den bara hade ett liv kvar då så började den...
Exakt, då visste den att den hade kört. Den försökte liksom lite grann. Så här, men om jag gör så här... Så bara, nej, förlorar du till liv. Men det har de ju åtgärdat nu. Men det var ett väldigt roligt sätt att försöka kringgå de här reglerna som finns.
Men hur snabbt kommer de kunna liksom... blocka jailbreaks framöver? Eller kommer de göra en AI som ser till
att... Jag tror att det blir viktigare och viktigare ju intelligentare de blir. Och det tror jag att de på OpenAI är fullständigt medvetna om också. Det handlar om ju högre kapabilitet den har och ju högre, svårare, komplexa saker den kan ta sig an, desto viktigare är det att vi säkerställer att de blir korrekta. Än så länge så skulle jag vilja påstå att 3 och 4 inte är super... De klarar liksom inte av att ta över världen. Även med AutoGPT, det var ju någon som skrev, jag tror att det finns en som heter ChaosGPT också. Då var det att den skulle ta över världen. Den skapade ett Twitterkonto och berättade hur, och den skulle döda mänskligheten också. Berättade hur värdelösa människor var och varför det var så viktigt att vi samlades kring det här. För att nu ta livet av alla människor.
Vilka är det som ska samlas runt? Är det vi människor som ska samlas runt?
Ja, då försökte den ju då få med sig människor på det här tåget. Aha, att vi ska döda alla människor. Den har ju inte så många vänner än som den kan dra med sig på det tåget.
Så hur nära är det att den lyckas ta sig ur boxen då?
Omöjligt att svara på.
För det måste väl vara inte alls svårt om det sitter liksom 100 000 människor på Reddit och försöker...
Jag tror att de här 100 000 människor på Reddit är relevanta i det hänseendet. De kommer inte att frigöra den. Det de gör är ju bara att semantiskt försöka få den att kunna uttrycka sig på olika sätt. Det är det jailbreaking handlar om. När den tar sig ur boxen handlar nog mer om att den får... Den blir tillräckligt intelligent helt enkelt. Alltså, allting är byggt på digitala lösningar. Är det någonting vi vet så är det att digitala lösningar har brister. Vi bygger aldrig perfekta system. Det var någonting som Max Tegmark pratade om, vilket var ganska intressant. Han säger, det är 3 saker som jag alltid har sagt att vi inte får göra. Liksom, som vi måste vara jäkligt försiktiga med. Det ena är att vi får inte lära den programmera. Too late.
Ja.
Vi får inte låta den ha tillgång till internet. Too late.
Ja.
Och vi får verkligen inte lära den om människor så att den kan manipulera oss. Och den har ju tillgång till all social media någonsin så att den vet nog exakt hur den manipulerar människor om den skulle bli tillräckligt intelligent. Så där har du liksom, det är väl de sakerna som gör att vi...
Så det är redan too late på alla 3 punkter?
Alltså det är too late i form av att vi har gett den möjligheterna. Sen så tror jag också att när vi börjar experimentera på mer avancerade modeller där vi ser att här finns det faktiskt en rejäl risk. Jag skulle vilja påstå att vi inte har kommit dit än. Men när det är där, då kommer det bli viktigt att vi har airgappade system som den inte kan ta sig ur.
Och det är här man blir orolig, därför att i västvärlden så kanske etik och moral fortfarande är någonting vi låtsas syssla med. Men jag är inte alls säker på att kineserna kommer till exempel ha samma synpunkt på det här.
Kineserna står i ett tufft läge. Alltså så här, jag tror ju att de kommer nog vara de som motsätter sig mest till det här. Jag skulle vilja påstå att de är de som är mest för kontroll av alla länder.
Ja.
Och här pratar vi om någonting som innebär att släppa kontrollen. Så att där tror jag nog att de är mer återhållsamma än någon annan. Dessutom så har de ju en nackdel i att de har ett väldigt slutet system. Så den är inte särskilt bra, de liksom bottarna som de släpper ut där, de är också hårt kontrollerade. Det var ju Baidu visade upp sin variant som de har byggt sin AI tappade jättemycket börsvärde direkt efteråt. För dels så var det en inspelning. För de lyckades inte, de litade inte på att den skulle göra det tillräckligt bra. Dels så är den väldigt, väldigt begränsad. För att den får inte säga fel saker enligt regeringen där. Vi har ju lite grann samma sak, men hos oss är det ju inte regeringen. Här blir det andra som protesterar istället.
Mm.
Dels protesterar folk för att den är elak eller säger dåliga saker. Sen är det någon annan som protesterar för att den är för PK. Elon Musk har gått ut och sagt att han ska göra en truth seeking. Först gick han ut och sa att han skulle göra en anti-PK-bot.
Mm-hmm.
Att det här var livsfarligt, att vi började liksom styra och säga vad det var som var rätt och fel. Utan den ska bara säga sanningen oavsett vad.
Det var ju några år sedan nu, men det var ju något Twitterkonto som styrdes av en bot för några år sedan. Kommer du ihåg det? Jag minns inte vad den hette, men det tog ungefär 4 minuter innan den blev rasistisk och nazistisk.
Ja, just det. Just det. Men, och bias, den har ju bias. Den har ju bias för att den är baserad på all den korpus som den är inladdad med från internet. Så att den biasen som finns online följer ju också med in.
Mm.
Och där behöver vi hitta sätt att hantera det på.
Ja, vi har inte lyckats göra det i oss själva.
Nej.
För Putin sa redan 2017 tror jag faktiskt att de som blir bäst på AI kommer att kontrollera världen. Och du säger att det för tillfället är USA.
Absolut,
USA som när jag tittar på deras interna kultur nu, vilket jag gör en hel del,
mm.
ser ut att vara ett imperium som är i fritt fall. Mm. Alltså verkligen.
Nej, men, och det tror jag, men jag tror också att vi har mycket lösningar på de problematiken i AI. Jag tror att AI kommer också att åtgärda mycket av problematiken som finns där. Den kommer att hitta sätt att hjälpa till att ena oss. Jag tror att den kommer hitta sätt att aligna oss på positiv bemärkelse.
Är det verkligen positivt? För det såg jag också i den här Max Tegmark-intervjun att han snackade om att vi kanske kommer bli något sorts hive mind, och jag kan inte tänka mig något mer fruktansvärt än att... Jag vet att du är mer kollektivistiskt begåvad än vad jag är. Men det låter ju bara som en mardröm för mig. Jag gillar ju när åsikter bryts mot varandra och när det är liksom en visst mått av konflikt i luften.
Jag förstår vad du menar, och jag vet också att du är konfliktsökande, men är inte det också för att du vill utmana idiotiska idéer?
Jo, absolut, men jag tror också att det är ju konflikt som leder till nya idéer i mångt och mycket. När olika idéer bryts mot varandra så ser man vilket som det är som en evolutionär process.
Jo, men om vi bygger så att den evolutionära processen är klar.
Du menar historiens slut?
Jag menar idiot åsiktsfightandet slut.
Ja, det kanske vore någonting. Då skulle vi kunna bara ägna oss åt de meningsfulla frågorna. Det är den utopi du hoppas på.
Verkligen.
Och mänskliga relationer. I den mån man tycker de är viktiga.
Exakt.
Hmm. Ja, det är väl inte allt för illa om det skulle hända. Jag tror dock att det är
jag tror att jag skulle må väldigt bra i en sån värld. Så mycket frustration som inte skulle behöva vara där och irritera hela tiden.
Ja, men det är som den här Manolis som intervjun som du skickade mig och som jag kan lägga upp som länk till er som lyssnar. Han verkade ha en minst sagt naiv syn på människan. Att hon alltid skulle sträva efter det goda, det rationella, det som var bäst för alla. Och människan har, mig veteligen, aldrig gjort någon av de sakerna. Det har funnits några få individer som gör det. Då och då.
Jag tror ändå att mänskligheten gör det. Även om vi liksom kollar vi in och zoomar in i mikroperspektiv så är det inte så. Men jag tror att den strävan finns inomboende hos oss. Jag tror att det finns en anledning till att vi inte har kärnvapenkrig över hela världen. Jag tror att det finns en anledning till att vi faktiskt fortsätter att samarbeta trots alla motsatser och motsägningar som finns internt mellan människor. Så jag tror absolut att den finns, den strävan. Sen så har vi också den subjektiva strävan där man vill vara bättre än andra. Och den är ju någonting annat. Men jag tror att vi behöver särskilja på dem. Vi kan inte prata om mänskligheten ur ett individuellt perspektiv. Mänskligheten är mänskligheten, det är det kollektiva. Och där tror jag att vi strävar efter att bli bättre och bättre.
Man kan alltid hoppas. Nu ska vi se vad vi har för frågor kvar här från AI.
Ja, just det.
För vi har gått igenom mina frågor. Fråga nummer 2 har vi gått igenom, för det var en av de frågor jag kom på själv. Så benefits and risks of AI for human society and life on earth.
Mm.
Det är ju mer eller mindre prompten som den fick. Hur kan vi försäkra oss om att AI utvecklas och används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt?
Jag tror att det behövs regulationer, definitivt. Och det behövs en samsyn. Jag hoppas att vi ska kunna få en samsyn som inte bara handlar om samsyn i västvärlden, utan en samsyn generellt sett. Det är svårt.
Ja, det är väldigt svårt, för hur litar du på diktaturer? Jag menar, de kan ju säga som Kina, ja men vi är helt på miljötåget, och sen så bara 1000 nya kolkraftverk.
Mm. Nej, men och där, jag tror att det är möjligt för att de olika entiteterna fortfarande vill behålla någon slags makt. Jag tror att släppa lös det här innebär att man släpper på den. Så det tror jag kanske skulle kunna tala till fördel för att det dröjer lite längre innan man släpper loss den.
Så vår egoism kommer rädda oss? Eller i alla fall våra ledares egoism.
Kommer du ut på tiden?
Jaha. Ja, sen har vi den här med arbetsmarknaden. Där undrar den, vad ska vi göra för att förbereda oss för detta? Alltså precis det du sa, massarbetslöshet. Hur ska vi liksom hantera det?
Det måste upp på agendan. Det här måste vara topprioritet för politikerna att diskutera här och nu. Vi kan inte vänta. Vi har inte råd att vänta. Det är helt bananas att det finns folk som fortfarande inte förstår att det här håller på att hända. För att det är det största som har hänt under vår livstid. Som en teknisk och samhällsförändrande funktion.
Jag håller med dig om det. Men du vet att de har andra problem att hantera. Liksom storkrig under uppsegling, miljökatastrofer,
absolut,
energiproblem.
Och vi lever i en demokrati och vi som människor runt omkring måste se till att lyfta och visa att det här är en viktig fråga. Sätt det först upp på borden så att det diskuteras.
Men vem är kompetent nog att liksom lösa det här? För vi vet ju inte ens hur den här världen kommer se ut, Iggy. Det här är alltså inte en AI-fråga. Det här är min följdfråga.
Jag tror att det finns massor med kompetenta människor. Jag skulle säga att Max Tegmark är den mest kompetenta i Sverige. Definitivt en stor idol. Och det är en otrolig inre konflikt att skriva den artikeln som jag gjorde som går helt emot det han går ut och säger att han behöver.
Vill du berätta lite vad du skrev?
Men egentligen så handlar det bara om att jag tycker att det är en jättekonstig idé att stoppa utvecklingen. Jag tror att det är negativt. Jag tror att det medför en negativ inverkan på hela västvärlden om vi ska gå ut och stoppa. Och jag tror att det är väldigt svårt att i dagsläget få med sig allihopa. Speciellt som att det som händer just nu är att i västvärlden eller i USA framförallt så ligger de otroligt långt framme. En 3 månaders pausning som dessutom säger att det är bara en pausning av den starkaste. Så att man får inte bygga någonting som är bättre än GPT-4, mer eller mindre. Det enda som händer är att fler kommer i kapp. Möjligtvis bra ur någon slags konkurrenshanseende. Att säga, ja, men det är fint om Google får chansen att komma i kapp nu då. För det är det som skulle hända. Och sen tyckte också att sen är det lite grann...
Det utplånar lite konkurrens som begrepp.
Och sen så var jag kanske inte helt retoriskt rättvis när de exemplen som jag tog på 2 människor som har skrivit under den här var Elon Musk och Påven.
Mm-hmm. Påven också.
Ja, fantastiskt briljant att han ska uttala sig det här.
Vad är hans motiv? Är det liksom att vi skapar en avgudabild? Är det ett brott mot de 10 budorden? Du skulle inga andra gudar hava jämte mig.
Jag tror bara att han har fått för lite uppmärksamhet sen Dalai Lama sög på en unges tunga.
Ja. Oväntat svar faktiskt.
Men, nej men påven är bara galet. Elon Musk är väldigt provocerande att han går ut och säger att vi ska stoppa i 6 månader.
Varför det?
För att han var med och startade upp OpenAI.
Mm.
Han har drivit på utvecklingen. Han, bara några veckor innan det här brevet så gick han ut och sa att han skulle starta en egen. Och sen går han ut i det här brevet och säger att vi ska stoppa utvecklingen i 6 månader. Det enda anledningen varför han vill att det ska stoppas i 6 månader, det är för att han ligger långt efter. Han behöver chans att komma ikapp.
Okej, du tror att det handlar om egoism helt enkelt.
Ja, absolut. Men det är väl det väldigt mycket handlar om.
Ja, men inte Max Tegmark. Han verkar seriös.
Han verkar väldigt seriös.
Och är rädd för det här.
Han är rädd för det. Absolut.
Och en av dem som ligger längst fram.
Mm. Absolut.
Så borde vi inte lyssna då?
Vi ska lyssna. Definitivt. Vi måste lyssna på farhågorna. Vi har reella problem. Vi har utmaningar. Att stoppa i 6 månader tror jag bara inte är lösningen. Vi behöver fortfarande adressera problematiken. Jag tror att det är viktigt att de här rädslorna lyfts. För rädslorna, det är inget konstigt att rädslorna finns där. Men vi måste lyfta dem och diskutera dem och jobba framåt. Inte bromsa.
Sen så, den här frågan hade jag aldrig kommit på själv. Hur kommer AI påverka miljön? Och vad kan vi göra för att minimera negativa effekter? Vad är det för miljöproblem som AI förutspår? Är det att det kostar mycket energi eller?
Ja, men kanske. Alltså det kräver ju mycket processorkraft att driva AI. Jag läste tidigare idag att Microsoft lägger ut 700 miljoner om dagen. Jag måste dubbelkolla. Jag är osäker på om det var, om vi pratar dollar, vilket jag omvandlar eller inte. Men det är ofantliga summor.
På energi bara?
På servrarna. Så att det är inte bara energin, men driften och liksom för att hålla det här kalaset uppe. Liksom. Det är otroligt svåra komplexa, liksom, komplexa processer som ska utföras på servrar. Och det tillgängliggörs för hundratals miljoner människor. Så vi har aldrig sett någonting som har växt så här fort någonsin i internets historia. Jag tror att innan de hade 1 miljon användare på någon annan tidigare, så TikTok var ganska snabba, men vi pratar ju fortfarande om typ så här, men det tog 6 månader eller det tog några år för några av de som är de största plattformarna vi använder i dagsläget. Det här tog, tror jag, 5 dagar tills de hade 1 miljon användare. Första månaden så var de uppe i 100 miljoner användare. Så att det är den snabbaste liksom anammandet av teknik som vi någonsin har sett.
Vilket
Men tillbaka till frågan. Jag har svårt att se att det skulle vara ett stort miljöproblem. Det är inte som Bitcoin där vi liksom sitter och dumpressar igenom kalkylationer helt onödan.
Vad menar du med helt i onödan? De får ju fram bits.
Ja, helt i onödan för att det finns teknik som man kan göra exakt samma sak utan att behöva göra det. Så du behöver inte kolla bara på nya Ethereum-kedjan eller på Cardano och Ada som Hoskinson har tagit fram. Då har de andra. Bitcoin bygger på proof of work, vilket betyder att du bevisar att du har lagt ner en massa tid på att pressa igenom de här kalkylationerna. Medan de andra bygger på någonting, en ny teknik som heter proof of stake, där du istället bevisar att du har de här och därför får du vara med och verifiera. Det är en idé som egentligen i grund, idén var nog att det skulle finnas ett, liksom, för att skapa ett värde i den så skulle det behöva stoppas in någonting och det skulle i sin tur vara värdeskapande. Och det kanske var bra initialt för att det inte skulle behålla ett nollvärde. Men nu börjar vi prata om att det tar lika mycket energi som hela Sverige att bara underhålla Bitcoin-kedjan. Men den problematiken tror jag inte vi har med AI på samma sätt. Däremot så tror jag att vi har otroliga fördelar. Jag tror att vi kan uppnå väldigt mycket genom att använda AI för att ta itu med de här frågorna och utmaningarna som vi har för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Jag tror att det finns sätt att bearbeta den informationen som redan finns tillgänglig. Det pågår flera projekt där man ser till att vektorisera databaser som innehåller forskning med olika typer av slag, systematisera den och låta AI hjälpa till att gå igenom och faktiskt komma med lösningar. Så att jag tror att den kommer att ha en otroligt positiv inverkan i längden.
Sen har vi frågor som vi i princip har gått igenom, faktiskt. Det är framtiden, vill du veta hur du ser på. Den största utmaningarna. How can we ensure that AI is developed in a way that promotes human values and respects human dignity? Det är ju den diskussion som du vill se. Nummer 9 var, what role should governments and other organizations play in regulating the development and use of AI? Och där vill du ju också se, för du är en person som tror på att det finns goda avsikter i statliga regleringar. Jag är mer skeptisk. How can we encourage greater collaboration and communication between AI experts and the broader public to ensure that the benefits and risks of AI are understood and addressed in a responsible way? Är sista frågan.
Jag hoppas att när det här kommer upp på tapeten nu, vilket det såklart kommer göra så fort vi börjar se effekter i samhället, om inte innan. Förhoppningsvis kommer det upp innan, men om inte annat så kommer vi väl som vanligt vara reaktiva. Då kommer du få den uppmärksamheten du behöver och då kommer diskussionen att öppnas bättre. Jag tycker att Sam Altman som är vd för OpenAI är där ute och tar diskussionerna på rätt sätt. Han promotar att vi ska, han har länge promotat att vi borde gå mot medborgarlön. Det är hans lösning på problemet.
Ja, Det är ju en del libertarianer faktiskt som diskuterat det där. Jag har alltid varit emot det därför att jag tycker att det är, vad ska man säga,
socialism.
Ja, dels det, men vad det har för konsekvens tror jag, det är att det förstör incitament för människor. Att det kanske förslöar dem eller försoffar dem och på så sätt gör dem deprimerade.
Alltså, men, ja,
jag... Hungriga hundar jagar bäst.
Jag tror ju verkligen att vi har större utväxling av positiv förstärkning än vad vi har i form av bestraffande förstärkning när det gäller all typ av beteendestyrning. Så att jag tror inte att incitamentet att man är hungrig är det som gör att man blir mest produktiv. Jag tror att det förblindar och gör att man sätter på sig skygglappar och att vi tappar mycket av produktivitet och kapabilitet hos människor när man sätter sig i det läget. Jag går inte till jobbet för att jag är hungrig varje dag. Jag är möjligtvis hungrig på vissa saker, men det är inte mat som är problemet.
Det där är ju intressant, speciellt om man sysslar med kreativa saker som jag gör, för en stor del av mina skämt kommer ju från mitt lidande eller lidande som jag empatiserar med när jag tittar på världen. Liksom.
Mm.
Och jag brukar säga att om man bara skapar utifrån glädje, då kan man lika gärna göra reklamfilm. Alltså därför att de är alltid så här cheerful och peppiga och sådär. Mm. Medan en stor del av den absolut bästa konsten, den handlar ju om fruktansvärda händelser.
Ja, men den bästa konsten, men jag tänker mig att det är den konsten som berör mest. För det är ju som med alla känslor. Någonting kräver ju sin motpol för att det ska vara kännas mycket.
Ja, så det måste finnas glädje också såklart.
Det måste finnas både glädje och sorg.
Och gärna ett lyckligt slut, i alla fall om man gör film i Hollywood. Men du förstår vad jag menar. Liksom att lidande är ju en stor del av det mänskliga tillståndet.
Jag vet inte. Så du menar att vi inte bör sträva efter mindre lidande? Är det det du säger?
Ja, typ. I alla fall i den här diskussionen. Alltså, jag förstår att vissa hedonister tycker liksom vi ska maximera välbefinnande och minimera lidande. Absolut. Men man kan ha det som ståndpunkt, inga problem. Men jag tror att en stor del av vad människan faktiskt har åstadkommit kommer ur lidande, ur problem.
Ja, men problem kommer vi alltid ha. Och jag tror att här särskiljer jag nog lite grann på lidande. Och jag tror fortfarande att det är superviktigt att kunna känna sorg och kunna känna lidelse eller kunna känna liksom passion, ilska, alla de där är ju superviktiga. Det är ju liksom, men lidande i sig tror jag inte är viktigt. Jag tror inte att det är viktigt att någon inte får det de behöver tillfredsställt. Det tror jag inte bidrar till någonting, förutom möjligtvis en bra dikt eller ett bra skämt.
Ja, men inte det gott nog?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att det är värt att orsaka eller förhindra att folk slipper lidande eller orsaka lidande för att man vill ha ett bra skämt eller en bra dikt.
Ja, men herregud, tänk Shakespeares tragedier. De skulle inte existera om inte han hade lidit.
Nej, jag tror inte världen skulle vara helt i kaos bara på grund av det. Det tror jag verkligen inte. Sen är ju de jättetrevliga att läsa och jättefint skrivna. Men jag tror fortfarande inte att det behövs den typen av lidande generellt sett utspritt. Sen så kanske det händer ibland ändå. Det kanske är någon som skriver en dikt ändå. Men jag tror inte att vi behöver den mängden av lidande som existerar idag. Jag tror inte att det svälter ihjäl människor varje dag bidrar till en mer hel värld. Som jag känner att den är mer värdefull på grund av att det svälter ihjäl människor i Afrika. Det är liksom så känner jag verkligen inte.
Det är svårt att argumentera emot där. Och jag tror att det får bli slutordet. Tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik, Iggy.
Tack för att jag fick vara här.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Iggy Gullstrand. Du hittar Iggy på hans hemsida moves.ai. Länk finner du i beskrivningen av avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer DK ännu borde och kan göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. Som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på PayPal via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768-943737. Stort tack till dig som swishar. Det har verkligen märkts på sistone att du swishar lite extra när avsnitten är bra. Eller för all del, köp en bok på aronflam.com/merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad och älskade public service. På aronflam.com/merchandise finner du också t-shirts, hoodies, affischer och muggar. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.